Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Sportsnack är podden för dig som följer den lokala idrotten i Motala och Vadstena. Programledare är MVT:s Jens Bollius.
Ja, då sitter vi på MVT:s redaktion och jag hälsar en gäst från allmänna redaktionen faktiskt, Jonathan Häggström Wedding. Välkommen till sporten.
Tack så mycket. Kul att vara.
Jag har jobbat som sportjournalist ett tag. Det är ett namn som dyker upp lite i olika sporter. Jag har skrivit om Häggström Wedding i friidrott och i pingis, tror jag. Och du har ett gäng systrar, vad jag förstår.
Ja, det stämmer. Jag har två stora systrar och en lilla syster. Och de har hållit på med fotboll allihop och sen lite pingis. Och min äldre syster då var ju talangfull i löpning ett tag.
Du och du var där i syskonen. Hur är det med dina föräldrar? Är de idrottare? Sådär?
Nej, egentligen inte. De höll på lite grann när de var små. Liksom, men sen har alltid varit sportintresserade. Så, men de har egentligen inte hållit på i vuxen ålder. Mer än motion. Så.
Ja, för mig var det lite så att man blev ingenting själv. Så då fick man skriva om för att jobba med idrotten. Var det så med dig att du fick minst idrottstalang i syskonskaran? Så då fick du bli journalist.
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tyckte att jag var lite talangfull ett tag. Men sen insåg jag väl att det var väl ingen elitkarriär som väntade runt hörnet. Så då fick jag Men sen var det också att jag egentligen tyckte det var roligare att skriva om det också. Även om jag fortfarande tycker det är jäkligt kul att spela boll ibland.
Men du är 0-1. 0-0. Har du spelat ihop med några som nu har slagit igenom i olika A-lag här?
Jag spelade ihop med Theo Rask i maj för ett tag. Mm. Han är ju i utlånad från IFK Norrköping nu. Mm.
Så det är väl... I Västerås va? Eller är han utlånad någon annanstans?
Nej, nu hamnar någon annanstans. Det var ju Västerås förra säsongen. Jag har faktiskt glömt vart han blir utlånad nu.
Nu tar han upp telefonen här som en blixtsnabb sportreporter för att googla fram det.
Ja, nu är vi på gång här. Jag ska bara hoppas att internet är tillräckligt snabbt. För att vi... Just Östersund var han blir utlånad till. Ja. Så det är där han är nu.
Spelar han där i Superettan? Och...
Ja, jag vet faktiskt inte hur det har gått för honom. Jag är inte sportreporter längre som sagt. Så det är ditt uppdrag att hålla koll på det.
Ja, det borde jag hålla koll på.
Du får ringa honom sen när vi stänger av inspelningen.
Ja, men för du är så också att du... Man, elitidrott är man ju inte jättebortskämd med på en liten ort här mot Alavastena. Visst, det finns en del elitidrott, men man håller ju kvar dem som lokala ganska länge. Det är ju din inställning också så där, att man, Jonathan Hallin, 10 år sedan han lämnade mot alla, men nu skriver jag om dem fortfarande. Nu är han klar för Vänersborg faktiskt så där, men det är liksom man vill ha. Fast en del är ju mer lokala än andra så där, eller vad säger du? För Rask, han lämnar in som 16-åring och, men han är fortfarande mot alla grabb och sådär.
Ja, det tycker jag. Sen, alltså, det finns ju många. Vi har ju Sara Olai i Damallsvenskan i Bromma pojkarna som är väldigt duktig. Och, ja, såklart om man tar fotbollen då, så Stina som vi fortfarande följer väldigt mycket. Men även i andra sporter så försöker vi följa dem även när de har försvunnit därifrån.
Men sen det hänger lite på som Hallin exempelvis. Han är ju hemma ofta och hälsar på och är på innekuppen och sådär. En del hänger sig kvar i det lokala mer än andra kanske. Eller vad bedömer du det? Eller handlar det bara om nivå så där? Nej, man bedömer det där lokala på något sätt?
Ja, men det är klart om man kanske var uppväxt i Motala och sen flyttar väldigt tidigt så blir det inte samma grej. Men om man ändå har spelat för klubbarna här eller varit aktiv när man fortfarande bodde här så blir det väl att man hänger kvar i minnet mer. Men jag tycker väl att om man är fostrad i Motala så är det ju intressant om man är på en hög nivå.
Mm. Ja, många minns ju liksom man vill vara intresserad av folk som har gått i skolan här och som man har varit klasskompis med. Så där, kanske.
Vi hade ju två VM-guldmedaljörer nyss också på bandysidan.
Ja.
Från Motala.
Ja, du tänker på om Mattias Sjöholm är ju här. Men du menar Viktor Spångberg och Linus Pettersson.
Ja, precis.
Ja. Ja. Ja, vad pratar du om? Att du blev aldrig något med idrotten pratar vi om. Var det MIF du var lite talang ett tag då? Eller i
Nej,
fotboll,
jag var verkligen
eller?
Ingen talang i MIF. Då var det redan över kan jag säga. Det var väl mer när jag var ännu yngre. Men nej, ja, jag håller ju fortfarande igång och spelar Division 7 nu i Göteborg, men det är ju verkligen bara för att det är roligt. Så sen var det väl någonstans, ja, det var redan när jag var 12-13 kanske, men så att det är ingen karriär för mig.
Men då, ja, nej, men du har fått göra lite avtryck på den lägre nivåerna. Du var med även Seros när Emil Kleve tog tag i Division 6-klubben Seros, och nu är de ju uppe i 4-5 och nu pratas de om Seros lite mer. Då var du med på ett hörn som spelare, och sen har du varit vid Fornåsa som blev hyllad för sina dräkter och sådär.
Ja, jo, men jag minns ju hur det var i Seros. Jag spelade ju lite mer säsongen innan Kleve och de kom, och så var det snack om att vi kanske skulle lägga ner, och de hade ingen tränare och det var riktigt rörigt. Och jag fick ju vara spelande tränare på Kristbergs cup nu, förlorade alla matcher med 10-0 ungefär. Så att då var det verkligen mörkt i Seros, men sen kom ju Adolfsson och Kleve och så gick de upp. Men den säsongen var jag inte med så mycket. Jag flyttade till Vimmerby och jobbade där ett halvår där, så att i den vevan. Så
då, men märkte du av det som vi märker av, att Seros är ganska klickat så här, som vi säger, att många läser om Seros, även oavsett nivå, så finns det Serositer ända sedan den gamla tiden när de var tvåa bakom Majf länge, så där, det finns ett Serosintresse kvar.
Ja, men det tycker jag att det finns för alla klubbar som har mycket lokala spelare och sådär liksom, att ja, man känner alltid till någon som spelar i Motala-lagen om man är från Motala till exempel.
Ja, yrke då. Jag tror du och jag är ganska lika där. Jag började på tidning när jag var 17. Och innan det hann jag var jordgubbsplockare, kyrkogårdsträdgårdsmästare. Och sen har jag varit lite kanslist på Mjölby AI också. Men annars är man liksom, man är sån här egenfostrad journalist, började i tonåren redan. Och du, frågan till dig då, har du gjort något annat än jobbat på tidning? Eller några sådana yrken som du kan, som kyrkogårdsmästare eller någonting?
Nej, inget så spännande. Jag var på sommarskolan på Cederslund en sommar. Första år på gymnasiet eller något sånt, tror jag. Men annars är det bara journalist. Jag började ju med skriva på Svenska Fans när jag var 14.
För, ja, började tidigare med mig där.
Ja, men då, det var ju ideellt, så att det var ju mest för att öva och för att det var roligt liksom. Och sen så gjorde jag väl också mina första inhopp på MVT här när jag var 17 kanske.
Vem var det som upptäckte dig? Var det någon som på MVT här som upptäckte dig?
Nej,
sökte dig hit själv? Eller?
Ja, de behövde någon extra hjälp och då mejlade jag den som sportchef här då, och så kom jag in.
Ja, och du säger som jag att så länge media inte går omkull eller på sätt, så kommer du vara sportjournalist.
Alltså just nu känner jag väl att
sportjournalist eller tidningsjobbare i alla fall.
Ja, eller på något sätt håller på med språk och text och skriva liksom. Jag tycker ju, alltså jag har väl någon barndomsdröm att bli författare en gång i framtiden också, men det känns som jag behöver bli, samla på mig lite livserfarenhet och sådär innan man kan skriva om...
Skriva deckare eller...
Nej, ja, inte deckare, mer... Ja, men, ja, vi får se vad det blir. Men det hade varit häftigt att få skriva romaner. Men just nu känner jag väl att det är journalistik och sportjournalistik som gäller.
Många journalister blir kommunikatörer. Skulle du ha problem med det, tror du? Och skriva reklamtext blir det ju då att man skriver, istället för att skriva granskande, man kallar det.
Alltså, ja... Det är svårt att säga nu vad som händer i framtiden, men just nu är jag inte särskilt sugen på det, utan det är mer, ja, jobba för tidningar och sådär som är roligast nu.
Ja, och fritidsintressen är ju sport och sådär, eller är det något oväntat fritidsintresse som du har så där, som man inte vet om?
Nej, jag tycker det är väldigt kul att laga mat, så jag är ganska matlagningsintresserad och sådär. Sen så, ja, det är väldigt mycket musik och läsa böcker, vad jag gillar och var ute på söndagarna. När jag är ledig så brukar jag ta någon 5-6 timmars promenad runt i någon skog eller så där. Tycker jag är trevligt.
5-6 timmar? Ja. Ja, din familj är frilufts. Du berättade att ni är ofta på Håleberget när du växte upp och sådär.
Ja, men lite så. Men, nej, men det är ett skönt sätt att koppla av från annat. Att vara ute och...
Men då har du något i rörelsen, musik eller podd eller något?
Ja, det brukar jag ha. Jag brukar lyssna på Godmorgon Världen på söndagarna och gå runt.
Ja, men 5-6 timmar i Motala, vart går du då? Går du runt i stan bara eller går du till Karlsby och tillbaka? Eller?
Nej, jag har en... I Motala blir det inte lika långt, för det är tråkigt att gå så länge i Motala, för det är mycket samma i Göteborg och sådär. Och när jag var i Tyskland, då kunde man ju utforska mer. Men i Motala har jag en runda att jag går först till från centrala Motala till Varamon. Sen går man längs med Mariebergsudden och Rosnesudden och sen längs med Tegelviken. Och ja, går hem därifrån någon gång. Det blir väl kanske 2,5 timmar eller något.
Ja, det är samma som jag cyklar faktiskt. Det är väldigt fint i Motala. Och Göteborg då, vad har du för runda där?
Ja, där kan jag verkligen rekommendera Änggårdsberget, som är väldigt vackert naturområde med lite små sjöar och vacker utsikt och sådär.
Ja, jag reagerar. Du lägger in en snus här, men det behövs. Det är min fördom att det bara är min ålder som man snusar, men det gör man när man är 20 också.
Nej, det har blivit vanligare i yngre åldrar nu, tror jag faktiskt. Uh-huh.
Nej, men jag lägger ingen värdering i det.
Ja, det är väldigt vanligt bland journalister också. Det känns som att journalister dricker väldigt mycket kaffe och snusar väldigt mycket.
Ja, kaffe dricker man ju. Jag vet ju kollegor som snusar också. Ja, det är vissa sådana här extra energi man behöver när man har stressiga kvällar och så här kanske.
Ja, jag vet inte vad
det beror på. Eller bli klarare i skallen kanske för att få de rätta formuleringarna. Har du en snus innan när du sitter och skriver och så?
Nej, det händer väl om jag... Ja, ibland.
Ja, härligt. Målsättning, du sa att du vill bli deckarförfattare. Men,
nej, inte deckarförfattare.
Nej, utan... det vill du inte. Författare bara. Ja. Romaner, är det någon skillnad på det? Eller?
Nej, men det är väl just att jag vill skriva andra typer av böcker i så fall än deckare just.
Har du någon bucket list sådär? Har du, som du bockar av och sådär, åka till olika arenor eller göra olika saker?
Nej, egentligen inte. Det är väl att, ja, jag har väl, om man ska tänka yrket då, så har jag väl som mål att kunna jobba med saker som jag tycker är roligt och känner att det utvecklas av. Och kanske gärna få berätta de här lite längre historierna och skriva längre, mer genomarbetade texter så snarare än så här snabba nyheter.
Ja.
Det är väl det som jag är mest
som intresserad. Som site skulle du kunna tänka dig, är det en drömarbetsplats?
Ja, jag ska ju göra min praktik i höst på just Offside då. Så då får jag lära mig mer om längre reportage.
Hos Johan Örenius alltså?
Ja, precis.
Ja, ja, underbart. Praktikplats.
Ja.
Ja, får du vara med i hans podd kanske? Så.
Ja, Offside. Vi får se.
Ja, men ja, för dem, jag vet inte om vi gick in på det, men du är alltså universitetsstuderande, journaliststuderande som är fostrad här på MVT efter Svenska Fans. Och du kom in, var det svårt att komma in på Journalisthögskolan? Det är Journalisthögskolan, eller någon...
Ja, det heter väl Journalistprogrammet på Göteborgs
universitet. Och hur långt har du gått där, halvvägs?
Ja, jag har en termin kvar bara egentligen, och det är praktiken i höst.
Jaha. Vad blir det för exjobb då? Det brukar vara något man verkligen har hjärta för. Har du planerat det?
Ja, det är jag redan klar med. Alltså, det gjorde vi på under tredje termin. Lite speciellt på journalistutbildningen just att man gör det tidigt. Så då skrev vi en uppsats om hur typ klick och statistik och sånt påverkar journalistiken på lokaltidningar. Så det var ganska spännande.
Kom du fram till att det var lokaltidningar jobbar bra då? För jag vet ju det där att... Det kan både vara bra att raljeras över det där att man går man vilse, kommer du fram till det eller går man rätt med följeklick?
Jag tyckte det var intressant för det var ganska olika på olika tidningskoncerner och så där. Det finns ju 5-6 stora för lokaltidningar i Sverige och en del jobbade väldigt mycket och väldigt uttalat med statistiken och anpassade arbetssättet utifrån det, medan andra kanske knappt hade koll på om en artikel går bra eller inte och många läser den eller inte. Sen var det väl lite olika inställningar att yngre journalister generellt kanske har mer tankar på att det är viktigt att många den når ut till många på webben, medan äldre journalister kanske tycker det viktigaste är att många läser den i papperstidningen och sådär.
Mm.
Så att, men utvecklingen går ju absolut mot att lokaltidningar hänger på lite så som den utvecklingen Aftonbladet och Expressen kanske hade för några år sedan när de började titta väldigt mycket på fler läsare och viktigt att få in prenumeranter och sådär också och anpassa sig utifrån vad som ger läsare och prenumeranter. Och det är ju lokaltidningarna också nu.
Jag tänkte på det tidigare i eftermiddags när jag skrev om Viktor Spångberg. Han har skrivit på 2 år nytt för VSK. Då flickade jag in att han, för sånt upplever jag att folk är intresserade av, precis som jag frågade dig om familjeförhållanden och så. Han har ju träffat en tjej, en Västerås tjej som spelar handboll i Irsta och sådär. Och det tror jag det blir mer läst, för jag vinklade lite. Han pratade inte ut om sin kärlek, men han bara berättade att han har träffat en Västerås tjej och därför funkar livet bra. Liksom. Det är väl en grej som får fler folk att läsa om den artikeln, eller vad tror du?
Ja, det är väl möjligt kanske att man... alltså det, när folk är lite mer personliga och så blir det ju omtyckt ofta.
Ja, har du träffat någon Göteborgstjej nu eller får man fråga sådana privata frågor? Eller du är singel?
Nej, jag är singel.
Du får stå ut med de frågorna, för jag frågar alla idrottare där, för det vill man veta. Vill man inte veta det när man läser en fakta ute?
Ja, det kan hända. Jag har inte reflekterat över mycket hur jag är själv som läsare egentligen, men det är möjligt att många tycker det är intressant.
Ja, men du var i Tyskland nu, så, för nu har du egentligen skollov vad jag förstår, fast du är så ambitiös att du jobbar här en månad då, som vikarie. För att vi behöver folk och så, men du skulle kunna ha varit ledig nu egentligen för att du var i Tyskland, är det så?
Ja, precis. Egentligen skulle jag göra den här praktikterminen nu, men eftersom de har längre, eller ja, deras terminer i Tyskland ser annorlunda ut, så då blev jag kvar till mars och då kunde jag inte börja praktiken förrän i höst. Så därför är jag ledig nu, ja. Men jobbar istället.
Ja. Men du känner att du får energi av att jobba, så?
Ja, man kan ju inte bara... ligga och vänta på att praktiken ska börja eller.
Nej. Men Tyskland var det ju, jag vet, jag hade ju pratat med dig där nere, det var utanför Nürnberg, eller bodde du i Nürnberg?
Så. Jag bodde i Erlangen, det ligger i närheten av Nürnberg, så det är ju norra Bayern i södra delen av Tyskland.
Och där lajvade du ju bandy där nere från oss där, men vad gjorde du, kan du tyska då? Så jobbar du på någon tidning där? Nej, du skrev på tyska, eller?
Nej, jag jobbade inte där, mer än distansarbete till de svenska tidningarna, men jag pluggade ju lite tyska språket och så pluggade jag litteratur och sådär, och sen var det väl väldigt mycket att jag var på olika fotbollsmatcher och sånt som åskådare, inte i jobbet liksom. Så det var en häftig upplevelse att få lära känna den tyska fotbollskulturen mer. Och även lite handboll och hockey och sånt var jag på i Tyskland.
Ja, var något du reflekterade över, om tyska idrotten som Sverige kan ta efter och så här, eller var det något, mycket öl på läktarna eller är det min fördom? Så.
Ja, det är väldigt mycket öl på läktarna och väldigt mycket billigare öl också. I Sverige är det folköl som gäller på läktarna och väldigt dyr ofta. Även korv och sånt brukar vara dyrt på matcherna. Men nej, men generellt så är ju, de är ju väldigt bra på evenemang och så där i Tyskland, och är bra på att locka publik. Det bor ju 8 gånger mer människor där, så det är inte så konstigt. Men om man tänker handboll till exempel, där Sverige egentligen är bättre, alltså landslagen och så där är bättre, men det är ju betydligt mycket mer publik på tyska handbollsmatcher. Och det är väl just det här kanske med, det är som en fest när de spelar match med öl och så där, och lite mer runt omkring kanske. Så att, och det kanske lockar också. Men ja, sen är det ju häftig supporterkultur också, som vi har i Allsvenskan också i och för sig. Men det är väldigt bra stämning. Även om man går på en match i andra ligan i Tyskland, så kan det vara 30 000 där och alla sjunger. Så att, det är ju häftigt.
Ja, det är en evig fråga. Vi diskuterade massor med IFK Piraterna och MIF här, hur de ska locka med publik. Är alkohol ett svar alltså på det? Kommunen är väldigt restriktiv här.
Ja, jag tycker inte att man ska dra den slutsatsen.
För
kanske.
Det hör ihop med en supportkultur också.
Ja,
kanske.
Det finns ju en anledning till att det är mindre alkohol på svenska arenor och så, och folköl istället. Men det är klart att det kan ju locka för att bli lite mer feststämning på något sätt. Men Det går nog att hitta många andra grejer som lockar publik också. Det är ju många som har lyckats i Sverige ändå, så att det är nog inte den enda förklaringen.
Jag vet inte om jag frågade förut, om du har någon sån här bucket list. Jag hade Portman Road i Ipswich, var jag på 2019, bockade jag, och det är mitt favoritlag i England och var på en match där. Har du någon sån, något sånt Super Bowl eller något sånt där som du... Nej. Helst av allt skulle vilja besöka live något evenemang?
Nej, egentligen inte. Alltså jag har ju varit på en del häftiga fotbollsmatcher och sådär, så att det är inget sånt jag känner som jag måste göra. Däremot hade det varit häftigt att se någon mästerskapsmatch någon gång, kanske VM eller EM eller sådär. Sen hade det varit coolt att se basket, NBA i USA. Mm. Men det är kanske inget sånt dröm och bucket list eller sådär, det är med att det hade varit kul.
Ja, du är spontan basketspelare när du jobbar här. Berättar du att med dina kompisar går ni till skolgården och spelar sådana här 3-3 och så?
Ja, det gjorde vi. Det har inte blivit så mycket nu på slutet. Jag har ju varit iväg och sådär. Men det är jäkligt kul att lira.
Ja, gott från basket och personligen Jonathan Häggström Wedding till lite Motala-idrott då, som du är här för att prata om. Det blev ett försnack på 22 minuter. Det rinner iväg när man har roligt. Så, ja, men jag tänkte vårt största lagpublikt sett, ja, som det har varit de senaste åren. Bandyn har väl utmanat, men Piraterna Speedway är ju... går mot en ny säsong imorgon i Filmstaden i Linköping. Har de upptaktsträff med de 7 lagledare som finns, nummer 7 lag i serien. Ja, vad är 11 förare vi gick igenom det här förut. Bröderna Pavlicke bland annat, Mattias Törnblom är det som sticker ut, en ny svensk, och Pavlicke-bröderna tillbaka. Eller ena Pavlicke var ju här i fjol redan, men de är återförenare som tog guld för Piraterna. Ja, din känsla, är det guldkänsla eller slutspelkänsla kring Piraterna?
Ja, men jag tycker faktiskt det känns kul med Piraterna i år, och lite så här uppåt vind, eller framåt vindar för första gången på länge liksom, med tanke på, ja, men dels att nu båda bröderna Pavlicke är hemma, vilket jag tror betyder mycket, att man får den här lite nostalgin från när de tog guld med bröderna Pavlicke, och det är ju något man har saknat sen Daniel och Jonas slutade köra liksom. Mm. Även om Daniel har funnits som lagledare. Så att, och sen har de ju ett starkt lag, känns det som. Så att de ska nog vara med och utmana i toppen och komma till slutspel.
Ja, kan du din speedway då? Det är Pavlicke gånger 2, sen Törnblom som vi berättade, sen Oscar Pfeiffer, Vaclav Milik, Oscar Polis, Pavel Prejpelski, Jonathan Einermark, Erik Persson, Jonas Seifert-Schalk och Ludvig Selvin. Mm. Någon som där höjer på ögonbrynen kring.
Sådär. Ja, men Pfeiffer har ju varit med några år och varit riktigt bra. Så det är ju ett säkert kort liksom. Sen är det kul med att Prejpelski kommer tillbaka. Han var ju med en säsong. Jag tror det var den sista säsongen med Fredrik Staff som lagledare, va? Och då imponerade han ju och blev kanske lite av en, eller började bli lite av en publikfavorit. Så det ska bli kul att se vad han kan göra. Sen har jag tyvärr dålig koll på han Oscar Polis, mer än att ett kul namn.
Gillar du typ Seger för Caroline Seger och sådär, gillar du att leka, ja, just, med efternamn och sådär?
Just den är ju jäkligt trött, för att säga, men generellt är det ju lite kul att försöka få till någon ordvits i rubriker ibland. Sen får det inte bli för enkel ordvits, för då känns det uttjatat.
Maxad, men, Seger för Piraterna, kommer jag ihåg när mitt
var. Alltså, jag tror det är mest en myt. Det är väl mer att man... Om man säger en ordvits i Göteborg, så är det direkt någon som säger ja, det är bara för vi är i Göteborg eller så där. Så att alla är medvetna om att den fördomen finns, men sen vet jag inte hur mycket det faktiskt är så i verkligheten. Däremot, jag var på Utsikten mot Gais igår, derby, i Göteborg, superettan derby. Och då så efteråt var det någon som skrev... ja, är du och kikar på det? Eftersom Utsikten kallas ju för Kiken.
Jaha.
Först fattade jag inte att det var en ordvits, och sen när de påtalade det så svarade jag bara, ja, förlåt, jag fattar inte, jag kiknar av skratt. Så att det är lite, det är den typen av humor ni kan vänta er i Göteborg om ni åker dit.
Men, ja, men du jobbar då, eller var det där privat? Eller,
ja, jag jobbar lite.
Ja, för GP.
Ja. Ja. Exakt.
Men Gais, de är, det är lite Göteborgs Bajen så här. Men då tänker jag på GP, när alla håller på Gais i Göteborg, ingen håller på Utsikten, skriver man mer om Gais då, tänker man, eller får Utsikten lika mycket uppmärksamhet?
Nej, alltså generellt så skriver de lite mer om Gais eftersom intresset är betydligt större, men sen Utsikten gick upp i Superettan så har det blivit betydligt mer, så att vi har ju ändå god koll på dem också och skriver mycket, så att det, men det är klart Gais får lite mer eftersom det, ja, många fler som bryr sig också.
Mm. Ja, så klicken spelar roll. Så där som vi pratade om tidigare.
Ja, men det är egentligen kanske inte bara klicken. Det är väl mer också att Gais är en större klubb och engagerar mycket mer. Och då är det mer intressant också.
Ja, det är klart, det hjälper inte att vara... Utsikten kan inte ringa till en sportchef och säga att vi ligger minsann i samma serie. Vi vill ha lika och mäter reportagens storlek och så.
Nej, men det har väl hänt att de tyckte att vi borde skriva mer. Men alltså, när jag har jobbat så tycker jag i alla fall att vi har skrivit mycket om dem liksom, så att de har fått det de förtjänar så.
Ja, tillbaka till Speedway. Ja, var 7 lag bara. Man tänker ändå negativa tankar kring Speedway. Man har tappat Vetlanda i fjol och i år tappar man Masarna. Och det är 7 lag kvar. Inga lag kommer upp från andra ligan. Finns väl några hyfsat satsande klubbar fortfarande. Valsarna, Örnarna kanske och Vargarna. Och så här, men vart är Speedway på väg? Finns någon vändning och liksom mycket polacker i alla lag och få svenskar som kör och få lokala förare? Hur mörkt ska man se på Speedwayens framtid?
Ja, jag tror jag är inte särskilt positiv faktiskt. Jag tror det som behöver hända är väl dels att vi får fram duktiga svenska förare som kan utmana på alltså i världseliten, som för några år sedan när vi hade 3-4 stycken som var på bra VM-nivå liksom. Och det ökar ju intresset i hela landet och det gör att fler går på Speedway också om vi har mer hemma fostrade stjärnor. Så sen är det väl lite mycket är väl också att försöka få mer lokalt förankrat också med publikfavoriter som lockar också. Om det är ett ihopvärvat lag utan någon lokal förare så är det ju betydligt svårare.
Nej, men jag hade Bröderna Davidsson under guldåren där så var det ju guld värt för Piraterna att ha liksom. Man hade Stefan Ekberg som var ledare som har kört och också motorlagkille. Man hade rätt stark förankring. Nu har man lagledaren Daniel Davidsson, men man har inte mycket mer lokalt.
Nej, det är väl Bröderna Pavlicki som känns lite lokala för att de slår igenom i Motala liksom. Och det guldåren var ju också Greg Hancock som blev en riktig lokalhjälte trots att han är amerikan liksom. Så det är väl, man kan ju bygga de där som kommer utifrån också så att de blir lokala publikfavoriter, men det bästa är såklart att ha sådana som är fostrade i stan.
Men man gick upp 2003 Piraterna och har ju varit kvar i Elitserien från som en säsong. 2018 körde man i andra ligan, men annars har man varit i högsta serien, man var med under pandemiåren, men som sagt varit Motalas i stort sett i 20 år på tronen, och man under de 20 åren, hur kritisk ska man?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Mot Piraterna att de inte har fått fram en enda Motala kille som kör Speedway. Man har haft lite prova på under de här åren, men är det bara att det är väldigt smalt, kostar mycket pengar och kräver mycket kompetens från föräldrar och så, eller är det dåligt av Piraterna att inte fått fram några egna?
Alltså, jag tycker det är väldigt svårt att svara på, för att dels vet jag väl inte exakt hur mycket Piraterna har gjort för att få fram egna. Sen beror det ju väldigt mycket på hur intresset ser ut för dem som, alltså det är ju inte jättemånga som börjar köra Speedway och vill satsa på det, så att det kan ju vara så att det inte har varit någon som har eller inte tillräckligt många som verkligen har velat satsa på Speedway i trakten. Men det är klart att Piraterna borde, eller får fundera över det där att hur man ska locka ännu fler så att man har en större ungdomssida liksom. För annars är det ju jäkligt, om man ska behöva satsa själv för att med föräldrar och sådär för att kunna hålla på med Speedway, då är det mycket svårare än om man har en förening som backar upp en.
Ja, vi sätter punkt för Speedway där. Om vi går till nästa stora lag i Motala, som stora sommarlaget är Piraterna och stora vinterlaget är IFK Motala Bandy. Och det är också lite oro för framtiden kan man säga. Och då är det mer kanske inte så framtiden för ungdomar kommer det fram i bandyn fortfarande. Men det är ju anläggningsfrågan framförallt. Och då om det går lokalt här som vår, veckans snackis här på tidningen har ju varit överklagande i Varamo nu då, och man ställer sig återigen frågande till om det kommer bli en bandyhall eller ishallar och så här. Och först, vad är känslan? Kommer det bli hall eller inte?
Ja, det är omöjligt att säga. Men nej, jag tror ändå det blir till slut på något sätt. Men problemet är väl att, eller risken finns ju att det blir för sent och att bandyn redan hunnit tappa mycket liksom. Det beror, jag tror det beror väldigt mycket på hur vintrarna som kommer nu ser ut. Om det blir kallt så kommer det nog gå bra, och sen vet man att står en hall och väntar till slut. Men om det blir nya så här, regniga, varma vintrar så kommer det bli jäkligt tufft tror jag. Då går nog mycket förlorat på ungdomssidan också när de inte har möjlighet att träna så mycket.
Nej, i fjol hade man ju, vad var det, 16 eller 17 raka bortamatcher, man räknar träningsmatcherna i IFK, så hade man hemmapremiär 27 november mot Vänersborg. Det var ju otroligt sent, men ja, det är svårt, vad ska man säga om IFK, man måste imponeras av dem att de har kunnat vara med i elitserien under de här förutsättningarna, åka buss till hallar och så.
Ja, men sportsligt är ju allt har ju allt fungerat väldigt bra i många år, och där kan man ju ändå ha en framtidstro med det sportsliga om nu det kommer en hall sen. Men för, alltså jag tror laget bara kommer fortsätta utvecklas och ja, bli bättre.
Ja, men om vi tar det sportsliga så kan vi prata framtid lite sen för bandyn. Truppläget nu, de som försvinner, det skrev jag om idag, Alexis Heppenen som är en habil spelare, kommer inte tillbaka en fjärde säsong från Finland, och Fredrik Lund, en stöttepelare, lagkapten, ut. De två spelarna minus, vad betyder de först?
Alltså Lund är ju såklart jätteviktig både på och utanför planen, och jag har Motala kille också, så han är ju en ja, viktig för hela att locka publik och sånt också. Så det är jäkligt tungt tapp, och han är en väldigt bra spelare också, fick ju göra ett landslagsdebut till och med. Men samtidigt tror jag att det finns rutinerade spelare som kan ta över den ledarrollen som han hade och sådär, så att...
Kommer han bli hjälte på Zinkensdamm? Han går ju till Hammarby nu, tror du?
Ja, men han blir säkert en publikfavorit där också, med tanke på vilken, att han har sån spelstil, att han kämpar och åker mycket och är väldigt klok spelare. Så att det kommer säkert att gå bra för honom där. Lite, sen ja, Seppenen så känner jag väl att han har ju gjort väldigt mycket bra för IFK, men det är väl ingen de står och faller med riktigt, så att det är nog inte så tungt att tappa honom.
Men lite roligt i Fredrik Lönn, jag vet inte om du läste det, han var ju med i våran sån här läsarchatt i höstas innan säsongen. Då avslöjade han ju att han aldrig hade haft ett anbud i hela sitt liv, fast han har spelat liksom över 10 säsonger i elitserien. En sån där spelare som ingen värvar, för han är osynlig liksom, eller han bäst när han inte är med brukar man säga, eller han märks mest när han inte är med sådär. Men sen efter det så har han en kanonsäsong, börjar göra massa mål, eller fransk i alla fall. Mycket mer mål än man brukar, och sen får han debutera i landslaget, han halkar in på ett bananskal men får ändå göra det i en träningsturnering, och så får han liksom flytta iväg och gå till Hammarby nu liksom som en erkänd spelare som alla pratar väldigt bra om. Så ja, man är glad för en sån kille ändå framförallt.
Jo, det är häftigt. Sen alltså att han inte fått anbud tänker jag också kan väl bero lite på att tidigare har det oftast varit rätt självklart att han stannar i Motala, och att han
ingen som har brytt sig om att försöka. Han har varit,
nej, lite så här, det har varit. Och sen också, han är ju lite av en late bloomer också, att han har gjort sina bästa säsonger nu på slutet när han börjat närma sig 30-strecket. Så att det är väl lite, ligger väl lite i det också. Villa till exempel vill oftast värva unga talanger hellre.
Men vad säger du? Du som är gammal bandy, du spelar ju lite bandy i IFK, och om du fick välja att vara hemmaspelare på en arena, då är väl nästan Zinken man skulle nämna, välja. Det är väl coolaste platsen. Sävstås tidigare, men nu är det hall där. Kanske Lidköping kanske är coolt, fin hall, men annars är ju Zinken den coolaste platsen i bandy i Sverige.
Ja, det finns ju mycket historia där också. Så om det är bra förutsättningar och väder och sådär, så är ju Zinken jättebra att spela på. Och cool, ja, bra också med ofta mycket publikstöd. Sen tycker jag väl att studenternas, det är också lite klassisk bandymark, så att om man tar ut arenorna så. Men sen den, alltså när jag spelar bandy så minns jag att det har ju spelat i en del hallar, och hallen i Lidköping är ju verkligen en klass för sig på något sätt. Det, det var som att isen där var bättre än i de andra hallarna, och jag förstår inte hur det kan vara så när det borde vara så hall som hall, tänker man, men det var alltid något annorlunda att komma ut på.
Det är konstigt eftersom den är tempererad. Alla hallar drar ner temperaturen och är jättekallt för att det ska bli bra is, men de har ju skön temperatur i sin hall och ändå har bra is.
Det kan, jag kanske gillade den mjuka isen. Nej, men jag vet faktiskt inte, det var länge sedan också, så det kan hända att jag överdriver det där i efterhand, men det, jag minns att det ändå var så att man tänkte, oh, det här är isen riktigt bra.
Ja, Lönn och Seppinen ut alltså. Sen Joona Rajala, 203 cm anfallare från finska mästarna Närukare. Och så Filip Pålsson, Anders Pålsson, han minns du?
Ja, hans son som körskollärare.
Jaha, oj. Då vet du vem hans son är. Filip Pålsson.
Nej, det var Thomas Pålsson hade som körskollärare.
Ja, nej,
förlåt.
Det är olika. Det andra, ja,
men då är inte Filip son till Thomas.
Nej,
det
är inte. Nej. Thomas är mer anknuten till Lund, hans dotter ihop med Fredrik Lundberg. Ja, ja. Nej, jag tror inte de, det är helt olika Pålsson-släkter tror jag faktiskt.
Ja, det stavas nog olika också. Ja. Nu,
men i alla fall, Anders Pålsson är gammal mittfältare från LSV och Boren. Hans pappa var ju brottaren Gutte Pålsson. Och så, men Filip Pålsson, vet något om honom? Han har varit på bandygymnasium i Sandviken och så här, kan han göra någon nytta i lite sen, han fått göra några minuter tror jag i SAIK.
Alltså jag vet ju inte hur bra han är, men generellt tycker jag det är väldigt bra att IFK kan locka hem de här som har varit iväg på bandygymnasiet, som de gjorde med Albin Bjerkegren först och sen Alex Hög. Niklas Ögren gjorde de det också en gång i tiden från Edsbyn, även om han är Finspångskille från början. Så det är ju bra att de kan rekrytera på det sättet och locka hem spelare som kanske inte platsar där de har gått gymnasiet.
Men sen har man ju bra kontakter i Finland då, men det är väl för att ingen där spelar inomhus heller, så de är liksom, det är inte så mycket minus för dem. Lättare att värva från Finland än att värva från inomhuslag kanske. Men då har man en Joona Rajala, 203 cm forward, lite annorlunda bandyspelare. Låter det som?
Ja, jag vet inte om jag har någon som har sett en så lång bandyspelare, men det blir kul att se.
I hockeyn i SHL finns det ju några sådana här riktigt långa spelare, men i banden är det sällsynt. Det borde ju kunna vara en fördel, tycker man. Men hur spelar man på en sån? Man tänker att de spelar långa bollar på honom så han tar ner på bröstet. Och så,
istället. Ja, han kan nog vara... I och för sig, Albin Rolén är ju inte så lång, men han är ju ändå bäst i laget på det här targetspelet, så att man behöver ju inte vara lång heller för att klara det bra. Men det blir, ja, det blir kul att se en ny finländare om han kommer göra mycket bra.
Men om man säger, om man kopplar åter till Piraterna som har liksom en obefintlig ungdomsverksamhet, kan man säga om man haft, så har IFK haft bra ungdomsverksamhet, men den är tynande. Nu har man, nästa säsong har man inget U17, inget U19 eget. Man har ett B-lag som är ganska ungt i och för sig, men har bara tre ungdomslag. Om man snällt ska räkna kan man räkna fem, eftersom det är tjejer i två av lagen också så där. Men det är i alla fall, och Bäckne säger att det är Finland man måste värva från, eller färdiga spelare utifrån de närmaste 4-5 åren, för man får inte fram några juniorer i egna så här, som man fått fram Rolén och Brönna Spångberg och de här. Hur allvarligt ska man se på det, att man inte fostrar så mycket egna spelare? Ja, även om Filip Pålsson nu är en egen.
Det är väldigt tråkigt. Sen går ju sånt där ofta rätt mycket i perioder liksom, att ibland kan ett lag få fram en årskull med tre jättestora talanger och sen kan det ta ganska många år innan det kommer någon till liksom. Men det är klart det är oroväckande. Sen har det ju, beror det ju troligtvis mycket på också att de största talangerna kanske sticker iväg och går på bandygymnasium någon annanstans. Men då är det ju som sagt bra att IFK kan få hem dem sen.
Ja. Ja, Vigor Malmberg här som slog igenom, ska jag vet inte om man ska säga det, men han var inne och sköt lite hörn 07, han började, hans ålder började på gymnasiet, men han har ju skrivit kontrakt med IFK, så då blir det ju att han är kvar i alla fall. Men bandyns framtid, jag tänker på anläggningar där, det ute, jag tror det har varit uppåt 80-90 utebanor, och nu om man säger att man inte ska vara utomhus alls i framtiden, då blir det bara hallar, säger Bäckne i alla fall. Och där kanske han hoppas på 40 hallar om 5 år, men det tror jag är ett önsketänkande. Nu är det 18 tror jag, och det är på väg att bli över 20 och kanske blir 25 de närmaste åren max. Men det, om man ser till 80-25, det är en otrolig avsmalning av en sport. Vad kommer det betyda? Visst, man kan träna året om i de här hallarna. Där man finns hall, för hall kan man ju bli jättebra, men man behöver ju de här småklubbarna ändå, som man, IFK har ju hämtat spelare från Åtvidaberg och Finspång och typ sådär, Tranås. Vad kommer det betyda för bandyn?
Nej, det kommer ju troligtvis bli så att det blir större skillnad mellan de, ja, halllagen och de andra, och att det blir en tydlig uppdelning så. Men sen tänker jag väl att i norra Sverige kommer det nog att hålla på med att spela på utebana också. Men det är klart att det kommer bli tydligt liksom vilka som är storklubbar och vilka som kan vara högt upp och sådär. Men det är nog, ja, det har ju varit en utveckling länge att det blir färre och färre utövare också i bandyn. Så det kommer nog tyvärr fortsätta så, även om jag tycker betydligt fler borde hålla på med bandy, för det är jäkligt kul. Även om jag inte var så stor talang.
Men du har inte sökt ett något bandy? Du har ju spelat i Division 7-fotboll i Göteborg. Du har inte sökt ett något bandylag där?
Nej, jag slutade ju rätt tidigt med bandy. Jag tror inte jag hade slått mig in i Division 2 eller sådär i bandy. Det är nog kört.
Men apropå, man pratar ju om Göteborg som du är i och verkar. Hallexplosionen i Göteborg, man bygger på Rudalen, man bygger i Mölndal och pratar om att bygga i Kungälv. Det finns redan en i Surte, och så finns det Trollhättan, Vänersborg och Västsverige. Man pratar om Lidköping. Det är nya Hälsingland eller nya, eller du säger att bandyn ändå är en liten sport i Göteborg. Så.
Ja, de hade ju guys som var uppe i elitserien och sen fick inte de riktigt den stöttningen de ville och var tvungna att dra sig ur. Men ja, det är kul att kommer hallar nu i Göteborg. Och de har ju en klubb, SK Höjden. Jag vet inte om de heter SK.
Ja, SK Höjden de heter det. De kvalar mot Tranås nu bland annat. Skrev ni mycket om dem i GP då eller?
Nej, de är inte så bandintresserade. Jag får försöka kuppa in någon annan dags match ibland. Nej, men det, så de är ju på gång liksom att ha ganska välskött förening med väldigt många ungdomar. Men det kommer nog dröja några år innan Göteborg får ett elitserielag. Men det kommer nog till slut nu när de har hall. Men där har ju varit, alltså bandyn har ju varit extremt lågt prioriterad. De har ju haft ritningar på hall sedan 70-talet liksom. Och först nu så har det kommit när bandyn redan är lite på väg neråt i
utvecklingen. Finns det någon enkel förklaring? För jag minns Kent Hultqvist som är gamla förbundskaptenen och storspelaren. Han hoppades ju på att Gais-supporterna skulle sluta upp när de hade en utebana på Heden där. Den finns inte kvar va? På Heden.
Nej, det var ju, den togs ju bort efter att Gais gick i konkurs.
Ja, för han hoppades ju på att Gais-supporterna skulle sluta upp som Hammarby-supporterna gör på Zinken. Men hur kommer det sig att det inte blev så? Finns det någon förklaring till det? Eller de var bara ointresserade av bandy?
Nej, men de hade ju ändå support, inte så mycket som Hammarby, men det krävs ju att man, de var ju uppe 2-3 säsonger eller något bara tror jag innan de var tvungna att lägga ner, så då är det ju svårt att hinna locka folk liksom. Om det hade blivit ett mer långsiktigt projekt så hade det nog blivit större intresse. Ja, det hade nog alltså de hade ju något på gång i Gais också med många unga spelare som var på frammarsch och sådär. Så att det var ju spännande tills det inte gick längre.
Ja, vi lämnar bandyn och speedwayen. Och nu har vi pratat i en halvlek snart. Tiden går fort. Vi ska avsluta med lite fotboll här. Och då börjar vi med MIF då. Vårt stora lag har startat norrättan med seger i premiären mot Sollentuna. Som har förlorat mot Sylvia och Sandviken nu. Vad är din känsla om MIF? Så där? Är de blir en ny mittenlag eller kan de... Kan de få jobbet eller kan de sväva upp mot toppen eller vart är de tror du?
Nej, jag tror alltså det är väl en okej inledning med en seger på 3. Sandviken matchen var ju, alltså det känns som Sandviken är favorit att gå upp nästan. De såg riktigt starka ut. Så att det ska man nog inte säga så mycket om den matchen egentligen. Sen, ja, men jag tror väl att de kan utmana i mitten, men om det inte går liksom, om det blir tufft nu i början och förlorar några matcher så kan det nog bli längre ner i botten också, och då kan det bli tufft, men jag tror ändå de har tillräcklig styrka för att ta en mittenplacering någonstans.
Problemet är ju att Mutic, som jag hävdar att han är den viktigaste spelaren av alla, för han måste göra mål och där framme, och han är så skadad hela tiden. som var tror det gäller att han är hel för att håller du med om det eller så här, eller och att han kan stångas där framme för att de ska skapa mycket chanser och så där.
Ja, han är bra, men sen tycker jag ändå de har visat även när han inte varit med att de kan spela bra anfallsspel och göra mål ändå. Så att jag vet inte om det hänger på honom riktigt press, men det är klart att det är ett bättre lag om han är med.
Ja, man skickar ju iväg duktiga spelare. Alice Ullik, det är länge sedan nu, 10 år sedan han gick till Chelsea och sådär. Nu är han i AFC Eskilstuna, men senast Alem Nesirevic till Inters U19-lag. Och senaste stjärnskottet kanske som han inte har flyttat iväg än, men som kan bli riktigt bra, är Granit Hanna som 19 år. Så där. Finns det någon, ser du någon som kan slå igenom i MIF närmaste tiden? De här, det finns några 06 och 07 också.
Mm. Ja, det finns många och det är ju, de har ju skickat iväg några som har gått fotbollsgymnasium och sådär på andra orter. Så det, de har bra återväxt. Vi har ju även Abudi Kasem som börjar nosa lite på A-lagsspel som en spännande talang. Så framtiden ser nog bra ut. Det, men det är ju viktigt att få kontinuitet, att om det blir bottenstrid och sådär, så är det ju mycket svårare att ge de unga chansen om varje match blir så himla mycket på liv och död så, så att för just den saken är det ju bra om de kan hålla sig stabilt i mitten, för det är lättare för de unga att komma in lite.
Ja, om vi går över till damsidan så är det ju en liten vit fläck på kartan. Boden börjar mot Eksjö nu med 0-5 förlust. Man bygger om efter att de åkte ur ettan. Man har ett ungt lag, man får glad om man hänger kvar tror jag i en ganska bra division 2-serie. Vad säger de om damfotbollen i Motala? Man är otroligt akterseglad av Linköping med Norrköping som är har två, LFC och IFK båda i allsvenska toppen och får snart glöda ett derby och man har liksom två division 1-lag under där. Vad säger du, hur tråkigt är det att Motala har hamnat på efterkälken där på de bollen?
Ja, det är väl synd samtidigt de har ju, vi har ju fått fram en del duktiga spelare från Motala och sådär, och Boren är ju välskött runt omkring, även om de åkte ur förra säsongen, det var ju väldigt tuff division 1 liksom. Så jag tror de kommer nog kunna hota om att gå upp igenom ett gäng år. Det är inte omöjligt.
Ja, vad tror du? Men det är det Boren som ska sköta damfotboll, eller ska man försöka ha något samarbete med MIF så att det finns ett Motala United som spelar på idrottsparken och som kan värva lite mer som MIF gör och lite mer pengar i det, eller är det rätt väg att gå, eller kommer det vara Boren som får axla det själva på något sätt? Det är väl, jag vet inte, det är väl ett kollektivt ansvar för att stan inte har bättre damfotboll kanske.
Alltså, ja. Det har ju försökt med, MIF hade ju en damlagssatsning som inte funkade på sikt. Så att, jag tror mer på att just nu är ju Boren den stora klubben, så att det kommer nog vara ett tag.
Ja, vi kan hoppas att de får bygga underifrån och komma upp lite högre i alla fall. Men du berättar själv att du ska till den här omtalade matchen när Norrköping ska riva Linköping. IFKs första derby mot stora systerna i LFC. Och då ska du stå i IFK-klacken, berättar du.
Ja, precis. Jag är ju IFK Norrköping-supporter. Så det blir en väldigt häftig match. De har nog varit lite svältfödda på derby nu, Norrköping-supporterna, sen Åtvidaberg åkte ut här allsvenskan. Och det är ju ännu häftigare mot Linköping med tanke på rivaliteten mellan Norrköping och Linköping som städer liksom. Så det väntas väl bli runt 3000 borta supporter eller något sånt i Linköping. Det är ju synd bara att Linköping, trots att de är en storklubb och varit länge, att de inte har riktigt samma supporterkultur där liksom. Det är ju, jag skrev en krönika om det också i MVT nu häromdagen med, att det är ju lättare för de som redan har, är stora som klubb och har ett herrlag som varit bra och de har en supporterbas där, då är det ju lättare för damlaget att få fler supporter också.
Men du, din teori eller analys och spaning är att Norrköping kommer gå om Linköping i damfotboll då, tack vare det här, att de är en större klubb.
Ja, på sikt så tror jag det kommer bli så. Det känns ju, ja, nu är de ju sportsligt kan de nog inte riktigt utmana än, även om i enskilda matcher kommer de ju såklart kunna göra det, men man märker ju redan på intresset runt omkring att det är redan större i Norrköping, så att det kan nog, de kan nog byta plats ganska snabbt ändå.
Mm. Ja, när vi är inne på damfotboll avslutningsvis här, Stina Blackstenius, du var i Göteborg här, nu pratar om den här krönikan du skrev, du träffade Stina Blackstenius när de spelade sina genrep där. Mm. Nu är det VM i Nya Zeeland, Australien. Ja, Stina Blackstenius status i landslaget där, hon är bofast, även om hon inte är säker i startelvan, men hon är självklart att komma med i truppen antar jag.
Ja, absolut, så länge hon är skadefri så är hon med i truppen, om hon inte helt plötsligt får en jätteformsvacka så, alltså. Men det är nog inga konstigheter där. Hon har ju en väldigt spännande säsong också med nästa vecka tror jag de möter Wolfsburg i Champions League semifinal, och så har de ju titelstrid i Super League som det heter, engelska ligan nu också med Arsenal, så hon kommer nog komma i bra form till VM.
Kan Arsenal ta både ligan och Champions League eller något av dem i alla fall?
Ja, ligan är nog inte omöjligt, de har 3 poäng upp nu tror jag, möter Manchester United i övermorgon om jag inte missminner mig, så det är en toppmatch som är viktig att vinna då, lite 6-poängsmatch, men Champions League, jag tror de kan vinna mot Wolfsburg i semi nu, men det känns som att en final mot Barcelona, som det känns som att det blir, kommer bli jäkligt tuff. Barcelona möter ju Chelsea i den andra semifinalen.
Men är vi, ja, där hon har en större chans i de klubblagen, men i Sverige är ju inte någon medaljfavorit, eller vad säger du? Visst, vi tog silver i OS i Tokyo och var oerhört nära guld. Kanada i straffar där, men där är ju Sverige inte topp 3 på uppförande i VM, eller vad tror du?
Nej, samtidigt nu, de hade ju lite, eller från vissa håll var det lite favoritskap nästan i EM senast efter att de var så himla bra i OS.
Mm.
Sen blev det ju inte så bra där, de fick inte spelet att funka, men så nu tror jag nästan att de kan ha lite nytta av att komma lite mer underifrån och att inte så många räknar med dem. Och då kan de vara lite mer underdog istället. Så att de kan ju absolut hota om en medalj. Men
då passar ju Blackstenius passar ju bättre i, som underdog, när Sverige får försvara sig och kontra med hennes kontringslöpningar. Är det inte så? Eller en gammal, är det, var det Rio 2000, när var det, Rio 2014? Nej, 2016 var det. Hon tog silver. Då kontrar hon spelaren. Är hon bäst i den rollen fortfarande?
Ja, hon är ju bra den att få löpa i upplevd en mot en mot en försvarare sådär. Men hon har ju utvecklat sitt spel, så hon är bra på mycket liksom. Eller i Arsenal så styr de oftast matcherna ganska mycket, och då har hon funkat rätt så bra där också. Så att, vet jag inte om det påverkar så mycket egentligen. Däremot ja, jag tror inte Sverige kommer spela så mycket kontringsspel heller i VM, även om de nu skulle vara lite underdog, utan de har ju, kommer nog vara lite mer spelförande.
Men hon är bra boxspelare också, Blackstenius, eller sådär.
Ja, hon är ju, har gjort en del nickmål och sådär den här säsongen.
Ja, 2 gånger har hon fått, hon är den enda historien som har fått MVT-skullklocka 2 gånger, där har du koll på.
Mm. Det var kan lite halvnära en tredje gång också, men då gick ni till Maja Nilsson till slut.
Ja, det ska ju till något extra för att man ska få den tredje gången, och det är ju frågan om det krävs något VM-guld, det är din spaning också, för att hon ska kunna få den en tredje gång.
Mm.
Ja, och att hon då spelar en tongivande roll i så fall.
Mm. Ja, om hon skulle avgöra Champions League-finalen,
ja,
så
det är möjligt
ju,
att
är hon ju med där uppe också. Men det krävs mycket, som du sa.
Men annars är det ju Viktor Spångberg då, som hon får tampas med. Han är ju förarsätet nu med den, visst, VM-gulden är inte så stort i bandy, men ändå tar en dubben avgöra en SM-final i bandy. Mer går ju inte att göra i bandysporten i alla fall än att vinna VM och avgöra SM-finalen samma år.
Nej, just nu är han ju klar favorit, får man ju säga. Sen får vi väl se vad som händer nu i sommar och höst och sådär, om det är någon som slår till med någon riktigt bra prestation.
Ja, det är kul, Jonathan Häggström Wedding, att se dig här på MVT. Och i sommar jobbar du inte här, utan, men du kanske hoppar in och livear någon speedway eller något, eller? Ja, du jobbar på GP i sommar.
Ja, det ska jag göra. Så att, men jag kommer ju vara här i maj i alla fall, så då ses vi mer.
Ja, det är kul. Hur kändes det att podda? Det kändes bra.
Ja, ja,
det var huvudgäst här i 55 minuter.
Ja, så. Ja, det var bra. Nu är man lite trött i skallen, men det är väl så det ska vara.
Ja, ha en bra dag på allmän redaktion imorgon, får jag säga. Så ses vi.
Ja, nu får vi gå ut i solen och njuta.
Ha det gott, vi ses.
Ja.
Tack så mycket. Hej.
Sportsnack är en podd från MVT. Ansvarig utgivare, Lina Handberg.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.